Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare.
På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.
Jag heter Ida Björnstjärna.
Och jag heter Ann-Katrin Kådan.
Hallå allihopa!
Välkommen till del 2 om stroke.
Yes.
Om ni har missat förra veckans avsnitt så lyssna inte på det här först utan börja med förra veckan. Ja. När ni får veta liksom, vad en stroke är och vad det finns för symptom och hur man ska ta anamnes.
Absolut. Men i det här avsnittet så ska vi prata röntgen. Vad ser man på en röntgen och hur snabbt ska det gå innan man kan se en skada?
Mm.
Hur snabbt ska det gå? Hur lång tid tar det? Vad säger man? Ja, ni fattar.
Ja.
Vi pratar om trombolys kontra trombektomi. När ska man välja vad och vad finns för kontraindikationer?
Mm.
Neurologstatus, Ann-Katrin.
Ja.
Alltså finns det någonting som har gett en mer ångest under läkarutbildningen?
Nej, det ligger högt upp.
Det ligger högt upp, ja. Och det går vi igenom nu. Inga mera oklarheter. Vad är viktigt? Vad kan man skita i?
Mm. Och som vanligt försöker vi att också bena upp. När jag skickar upp den här patienten på avdelningen. Mm. Vad ska jag beställa för undersökningar? Vad ska jag tänka på?
Mm. Precis. Mm. Vi välkomnar tillbaka Mats Vastesson, vår fantastiska kollega på Vrinnevi sjukhuset i Norrköping. Han är överläkare på medicinkliniken och har uppfunnit en egen medicinspecialitet i form av strokeläkare. Han är vass.
Han är Mats.
Nu kör vi.
Men hur snabbt efter att man har fått en kemisk skada syns det på röntgen?
Det beror ju på om du har en sådan skada som utvecklas till en direkt infarkt på en gång eller om du ändå har någon form av rescue-flöde som gör att cellerna kan hålla sig vid liv.
Mm.
Men du brukar se det inom några timmar.
Mm.
Det vill säga, ser du ingenting efter 6 timmar, ja, då ska du vara väldigt tveksam till om de här symptomen som patienten har verkligen rör sig om en ischemi, om det inte är någonting annat.
Mm.
Men om du inte ser någonting efter en halvtimme så är det ingenting konstigt. Ser du någonting inom en halvtimme, 40 minuter, då är det antingen en väldigt, väldigt kraftig infarkt. Eller äldre än vad anamnesen säger. Det är egentligen effekten av stroken vi är ute efter. Och där har man sett just på trombektomier att det kommer mer och mer data att man nog kan trombektomera i väldigt sent skede.
Ska vi bara jättekort säga vad en trombektomi är och hur det går till?
Ja, det vi kan göra vid en ischemisk stroke är att sätta in trombolys, det vill säga lösa upp proppen. Alla våra blodförtunnande preparat löser ju inte upp propparna egentligen, utan det är kroppen själv som gör.
Mm.
Utan de förhindrar att det koagulerar, men det är inget trombolytika, utom just trombolysmedicinerna då.
Just det. Och det kan heta alteplas?
Ja.
Ja.
Och multiplas.
Okej. Okay. Och det löser upp fibrinet på något?
Precis.
Mystiskt.
Ja. Men det löser bara upp några millimeters propp. Det är lite grann, en tredjedel är halleluja, en tredjedel händer ingenting och en tredjedel en mjä-effekt.
Av trombolysen?
Trombolys, ja.
Mm.
Om proppen går att hitta på en angio och man ser att den sitter så pass att man faktiskt kan nå ut. Mm. Sitter den för långt ut, ja då är det för små kärl för att man ska kunna göra någonting.
Mm. Nu pratar vi ut i kälträdet.
Ut i kälträdet, ja. Och just nu ska vi säga att det är rätt tid om man befinner sig på rätt plats. Tyvärr så är det ju lite grann så att du måste ha turen att operatören och liksom labbet är redo.
Mm. Mm. Men trombektomi är helt enkelt att man går in och plockar ut tråden.
Precis, man fiskar upp den eller suger upp den. Det finns lite olika former av device där man liksom antingen så här, går upp med en liten dammsugare och suger ur tromben som då inte liksom är hård men seg. Segt slem. Eller att man går igenom den med en ledare och spänner upp ett nät inuti och efter tromben och så liksom drar ut den bakvägen.
Kan man ge trombolys fast man planerar att göra en trombektomi?
Studierna är gjorda på att du gör trombolys före om du kan. Mm. Och kan du inte ge trombolys före, då kan du tänka dig att göra trombektomi direkt.
Vad finns det för kontraindikationer till trombolys?
Nyligen genomgången skada, antingen genom operation eller någon annan form av skada på hjärnan. Nyligen ny operation eller
i hela kroppen.
I hela kroppen, ja. Mm. Eller att du punkterat en artär. Jag hade en man för många år sedan som...
Typ att man gjort PCI nyligen.
Precis. Mm. Den här mannen hade gjort en PCI, jag tror det var 3 eller 4 dygn innan.
Mm.
Och nu kom in med en stroke, väldigt liksom lämplig att trombolysera. Mm. Mm. Vad vi gjorde då var att vi satte på en sån här femostopp, tror jag de heter, och sen tromboliserade.
Ja.
Det blev ett väldigt, väldigt fint och blått lår i alla fall, men det resulterade inte i någon massiv blödning. Det hade du antagligen gjort annars.
Men förlåt här, men när man gör en PCI, vart går man in då?
Antingen ljumsken eller radialis. Vad som händer är ju att den skadan som blir där, den har ju lagats.
Mm.
Men den är ju inte färdiglagad, utan det är ju ett fibrinplugg som sitter där.
Mm. Mm-hmm.
Och den kan du på något sätt lösa upp med trombolysen. Ja. Så att du liksom öppnar upp det inte ännu riktigt färdigläkta punktionsstället.
Mm. Och vi kan ju säga då att femostopp är ju någon slags tryck på femoralis.
Ja, precis.
Men kontraindikationerna för trombolys är ju helt enkelt olika tillstånd som medför en stor risk för blödning.
Mm.
Hur är det egentligen med en väldigt gammal patient? Finns det sådana gränser nu för tiden?
Nej, studierna var gjorda upp till 80 år. Sen har de lagts på den äldsta som är tromboliserad, som jag vet om, så var det 103. Det man kan se är att äldre har större nytta i den första tidsrymden och mindre nytta i slutet. Det är väl det som skiljer från yngre.
Om vi går vidare till status. Vad ska man göra då med sin patient?
Titta på vad patienten rör på när den pratar, gestikulerar och liksom tar sig från en punkt till en annan.
Mm.
För de tänker inte på vad de gör då. För du kan liksom hitta mindre rörelseförändringar när de rör på sig spontant än vad du kan se när du väl undersöker dem. Det är kanske en diskret skillnad, men kanske lite svagare på vänstersidan.
Mm.
Alltså, patienten är ju högerhänt. Men det är uppenbart när de är uppe och rör på sig att ja, men vänstersidan hänger liksom inte riktigt med. Styrkan finns där, men den hänger inte riktigt med. Så ett grovt neurologstatus, det gör du genom att ta patienten från väntrummet och in och undersöka patienten och be dem berätta och gestikulera.
Mm.
För då kan man liksom se att de kan gestikulera med båda armarna, men de kan inte lyfta på armen när de väl ska visa det under instruktion.
Mm.
Det är väldigt kraftigt incitament att tro att någonting liksom är funktionellt i denna bild. Sen kan det fortfarande finnas någonting bakom. Också en sak där man när man ska titta på ögonlocken och hur de fungerar.
Vad sa du?
Ögonlocken, ögonlocksmotorik.
Mm.
Där ska du aldrig be patienten blunda. Mm. Det är hopplöst.
Okay.
För att då aktiverar du så pass mycket liksom nevron och muskler, så att du kan oftast släcka ut en perifer fascialis pares som påverkar slutandet av ögat. Jaha. Men om du tittar på patienten när de håller på och pratar, ja, så kan man oftast se att den här perifera fascialis paresen verkligen är perifer för att den påverkar ögonlocket. Genom att ögonlocken går lite i ofas. Båda går ner, men de går lite i ofas. Men ber du patient blinka så går de i fas neråt. Det är ganska vanligt att patienterna läggs in för vad vi tror är en central fascialis pares och lite pirr ut i en arm, och nästa dag är en helt uppenbar perifer fascialis pares. Det är ju inte så att personen på akutmottagningen har missat allt detta, utan det är mer en fråga av att ha mognat ut. Men ofta så brukar man kunna se väldigt tydligt, om man inte så att säga instruerar patienten vad de ska göra utan tittar på det. Så det är en sån här liten detalj man kan tänka på för att kunna hitta de perifera fascialis paresarna tidigt i skedet.
Just det. Men vad tycker du, du pratar om att man kan titta när de gestikulerar och när man klär på sig och av sig och går till britsen och sådär. Men vad är liksom måsten i övriga neurologstatus som man inte får missa på en sån här patient?
Om man ska göra ett bra neurologstatus så är det viktigt att göra det organiserat och dokumenterat. för ofta så står det att det är gjort. Att man inte hittade någonting. Och då vet vi inte riktigt vad som är gjort.
Man ska skriva exakt vilka undersökningar man har
gjort.
Ja,
men du behöver egentligen inte använda konstiga termer. Utan jag har bett patienten lyfta på armarna. Det gick på båda. Rör liksidigt. Och i vilken situation. Speciellt om det skiljer mellan olika. Kanske kan lyfta på armarna i sittande men inte i liggande. Varför? Eller kan bara full god kraft i underarmarna. Men överarmarna tycks inte fungera. Eller vad det nu kan tänkas vara tvärtom. Vanligt språk. Och beskriv vad man har tittat efter. Det viktigaste är att man gör det.
Det här med känsel tycker jag kan vara lite lurigt.
Ja, det är jättelurigt.
Det är bara att få patienten att säga. Men sen det här vasst, trubbigt. Hur mycket tycker du man ska testa på akuten?
Alltså, det jag gör på akutmottagningen, det är att man helt enkelt kollar ytlig känslor.
Känner du att jag tar i det?
Känner du att jag tar i det och stryker längs med armen. Och sen på grund av att om du får högersidiga skador så kan du lätt få neglekt åt vänster. Och har du då en partiell sån skada så kanske du får en uppmärksamhetsstörning, vilket gör att du känner när man rör på vänsterarmen. Men du känner inte på vänsterarmen om du samtidigt rör på högerarmen. Det vill säga om du rör först på vänster, sen på höger, sen på båda.
Ja.
För då kan de patienterna säga, men nu försvann det på vänstersidan. Vad konstigt. Det kändes inte lika på båda.
Ja.
Så att vid känsel, testa ena sidan, andra sidan, båda sidorna samtidigt. Och få patienten att försöka förklara om det var någon skillnad.
Ja. Hur viktigt är det med så här fingerspel, diadokokinesi, fingerspret? Det finns ju många.
Någon form av koordination och ändring av att liksom kunna hitta musklerna. Be dem klämma och så slappna av och klämma igen. För ibland kan man märka att kraften finns, men de hittar den inte riktigt på en gång. Och då kan det vara lite.
Då kan de få en andra chans.
Ja, det kan vara någonting här. Det kan vara någon bakre skada. Det kan sitta någonting längre ner som är mer en koordinationsskada än rent motorkomplex, kortexskada.
Just det. Ansiktsmotorik, känsel.
Även där. Alltså när om du grinar, ler, så kan du liksom släcka ut den där lilla liksom hängande mungipan. Så det är bättre att se hur de rör på sig när de håller på och pratar. Och som sagt, ögonlocket. Där ska du definitivt inte be dem blunda. För där ser du bara stora skador. Det är mycket bättre att titta på dem när de blinkar.
Och sen det här med balans, att stå och blunda och sådär. Tycker du att det räcker att se dem bara gå till britsen? Eller?
För mig som yrkesskadad så ser man väldigt, väldigt mycket då. Men det kan vara bra att se vad som händer om man tar bort synen. Om de då plötsligt alltid faller till vänster eller liknande. Det kan ge en information.
Ska man alltid göra det flera gånger?
Ja, om de faller väldigt drastiskt så kan det vara intressant att se om de faller åt samma håll varje gång. Mm. Om du däremot på vägen in har sett att ja, men här, de drar ju åt vänster. Mm. De går in i saker och ting åt vänster. Om du då ställer dem upp och de faller åt vänster. Ja, men då
är man klar.
Ja.
Mm. Reflexer.
Mm. För att se om de är liksidiga eller om de är stegrade eller försvagade.
Mm. Och vad ska man göra mer i status än just det neurologiska statuset?
Du ska lyssna på hjärtat för att höra om det finns några ordentliga blåsljud. Eller om det på något annat sätt låter annorlunda.
Mm.
Lyssna på karotiderna är väl tveksam nytta. För de som blåser mest är oftast inte de signifikanta stenoserna. Det vill säga du hittar inte de som du ska åtgärda. Blodtryck. Man kan försöka göra ett syntest. Men min erfarenhet, eller som det är jag som är totalt värdelös på dem, så är detta väldigt, väldigt grovt. Det går lätt att missa kvadrant genopsier med detta när man gör donders. Men det jag tycker det ska vara med för att se om patienten har någon form av synstörning eller uppmärksamhetsstörning.
Men ska patienten hålla för ena ögat först och sen det andra ögat och sen titta med båda ögonen? Eller?
Så vid synbesvär anamnestiskt, ja då måste du göra det. Men är du bara ute för att liksom kolla, finns det någon synpåverkan också? Mm.
Då kan patienten få titta med båda ögonen när man gör donders.
Mm. Vi tänker att vi ska ha ett avsnitt framöver som kommer att handla om yrsel. Men om man har en patient som har misstänkt stroke som är yr och kanske mår illa och kräks, så finns det ju några typiska undersökningar man kan göra med de patienterna också.
Mm. Den viktigaste undersökningen är anamnesen och försöka få patienten att försöka förklara vad är det de egentligen försöker beskriva. Det är den absolut viktigaste delen.
Mm. Vad är yrsel liksom?
Precis, vad är yrsel? För det kan vara svag i benen, det kan vara rotatorisk yrsel, det kan vara synbesvär, det kan vara en allmän obehagskänsla. Ta en liten stund och försöka bli kloka på vad är det de försöker beskriva. Mm. För det kan vara så att det inte alls är det som du som doktor tänker som yrsel, utan jaha, är det detta? Och så är man på något helt annat spår. Eller så hamnar man på att ja, men det här kanske stämmer med cervikal yrsel eller central yrsel eller otogen yrsel. Och där är ju inte folk överens. Det finns ju mycket studier som helst vad som är den vanligaste orsaken. Och det beror helt enkelt på vem du har framför dig. Har du en 35-åring så är det inte samma orsaker till yrsel som om du har en 85-åring.
Mm.
De olika testerna. Där är jag faktiskt osäker. Ni skriver en massa tester och jag brukar inte göra dem särskilt ofta. Därför att ofta så ska jag utesluta att det rör sig om något i kemiskt. Och då har vi ju redan alla tester gjorda. Mm. Så där är jag faktiskt fel person att fråga.
Men det man kan, några test som är vanliga att göra är ju det här head impulse test, the Kolpikes test och test of screw. Eller vad det heter? Skew. Vi behöver inte gå in på det mer idag.
Bekymret, men det är en ganska viktig del, det är att de här testerna många gånger inte visar på om det är en central skada. Du kan hitta tydliga tecken till att det är en otogen skada. Men det är sällan vi alltid hittar en central orsak. Det är många gånger så att från öron, näsa, hals och så säger man att det är en central skada. Och vi säger att nej, vi tror inte att det är en central skada. För yrsel är så fasligt mycket mer än bara i båggångarna eller centrala skador. Det är många gånger det sitter i nacke, psyke och ger väldigt mycket konstiga symptom. Vi hittar alltså ingen cerebral skada på dem ens när vi kör en MR senare. Mm. Så att yrsel är fruktansvärt svårt.
Mm.
Och det är inte en tvådelad världsbild med central och perifer.
Mm.
För jag tror att vi menar olika saker.
Mm.
Se om ni kan få en neurolog och en öron-näsa-halsläkare att befinna sig i samma rum för att diskutera yrsel.
Det vore intressant.
Fördelen är att det som vi är allt sämre på att använda oss av, observation, eller expektans oftast löser det hela. Det vill säga, var det någonting så är det oftast tydligare dagen efter eller så är det borta. Mm. Det är väldigt många som läggs in för ohållbar hemsituation på grund av yrsel och nästa dag så hittar man dem ståendes på ett ben. Kländes på, nej men idag mår jag mycket bättre.
Mm. Konstigt att de står på ett ben allihopa.
Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Om du nu har en patient som du tror har en stroke, vilka undersökningar vill du göra?
Det beror ju på vilken form av stroke jag misstänker och tidsintervallet. Mm. Är det så att detta rör sig om inom intervallet för en trombolystrombektomi, då brukar vi ju dra rädda hjärnalarm kallas det här. Det har lite olika namn runt om i landet. Vad man gör då är att man bokstavligen ökar prioriteringen för att göra en CT och en CT-angio så pass att man mer eller mindre bokstavligen slänger ut de andra patienterna från CT-apparaten.
Mm. Mm.
Det är olika från olika ställen. Men det man vill göra är ju först en översikts-CT. För att det kan vara så att du kan svära på att det här är en hjärnblödning.
Mm.
Syns ingenting. Mm. Då var det nog ingen hjärnblödning. Mm. Eller att det är massiva symptom. Patienten har haft detta i flera timmar och CT:n är sen blank.
Mm. Då är det inte sannolikt att det är en intracerebral eller att det är en ischemisk stroke heller.
Nej, då börjar jag fundera på, kan det här vara någonting annat?
Mm.
När CT:n är gjord så ska man nog göra en angio därför att kunna se vilka individer ska vi sen kunna trombektomera. Men vi är inte riktigt där ännu.
Menar du en CT-angio?
En CT-angio, ja. Vissa patienter, om vi nu hade all resurs som vi skulle ha, säger att du misstänker att det här kan vara en ischemisk stroke i bakcirkulationen och har liksom status eller anamnestiska fynd som stämmer för detta. Har jag då någon jättestor nytta av en akut CT? Nej, tveksamt. Det skulle egentligen vara bättre att gå direkt på en akut MR. Men här har vi ju en resursbrist. För vi skulle ju behöva undersöka, eftersom jag sa att bakre cirkulation många gånger är diffusa symptom.
Mm.
Då skulle det bli akut MR ganska många gånger och då har jag en känsla av att röntgenläkarna skulle lämna in.
Vad skulle man se på den här MR:en då?
Du kan se den akuta ischemiska skadan. Du ser den inte på CT i bakre cirkulationen många gånger just därför att du har så mycket artefakter och störningar av alla skelettdelar runt omkring.
Mm. Och sen så man tittar ju på halskärlen också.
Precis. Och Där finns det lite studier som visar att det är nyttigare att göra det inom 2 veckor än inte alls.
Jaha.
Det är riktigt, riktigt gamla studier. Vi börjar närma oss 70-80-talet. Man har studier som visar att det är bättre att göra det inom 1 vecka än 2 veckor. Man har studier som visar att det är bättre att göra det inom 24-48 timmar än 1 vecka. Man har studier som, nu börjar vi närma oss liksom modern tid.
Ja, ja.
Studier som visar att det är bättre att göra det inom samma dygn än att vänta 48 timmar. Och det finns också en studie där man visade bättre att identifiera en karotisk stenos åtgärdaren vid en TIA minor stroke inom 4 timmar jämfört med att åtgärda det, titta på det inom ett dygn.
Det är så många olika tidsrymder just nu.
Kort sagt, du ska göra det så fort som möjligt.
Tack.
Men egentligen, skulle man inte kunna göra en CT, när man gör en CT-skalle, att man gör en CT-angio i samma seans?
Precis, och det är nog där vi kommer att hamna. Inte så mycket för att åtgärda karotisstenoserna, för de har faktiskt blivit färre. För tittar man, trots att befolkningen blir större, vi blir fler, vi blir äldre, så sjunker strokeinsjuknandet. Detta för att vi behandlar blodtryck och vi behandlar förmaksflimmer med antikoagulantia. En angio och en karotis ger lite olika, ultraljudkarotider ger lite olika information. Det jag ser på en ultraljud, det är att jag ser hastigheterna. Jag ser liksom, om det sitter liksom någonting och rör på sig. Ibland kan vi se tromber som liksom sitter i en ulceration i ett plack. Hur fort kör folk i kurvan på vägen, det avgör hur mycket det sliter på vägen. Och så ju snabbare blodet åker förbi den här stenosen, desto mer ökar risken att få en ny propp. Angion visar ju en betydligt snyggare anatomisk bild. Du ser precis, men du får inte vilka hastigheter det är. Så de kompletterar varandra. Kärlkirurgerna brukar ofta gärna vilja ha både och för att kunna avgöra om det är en patient som ska opereras eller inte.
Men nu känns det som att det var väldigt länge sedan jag var på medicin här. Men den här karotisstenosen, att vi är intresserade av den. Är det för att det kan liksom lossna delar av karotisstenosen? Så att det här, den här fibrösa kappan åker av? Eller?
Det som händer är att du får en ulceration i den. Och att det är trombosbildning i detta. För att kroppen kan inte skilja om du har blivit biten och håller på att förblöda. Eller om det är liksom bara en skada på insidan av kärlet. Så det bildar en liten trombosklutt som sen lossnar och far iväg.
Ja, just det.
Men karotisen är ju för att förhindra nästa.
Men rent praktiskt då, jag misstänker en stroke eller blödning. För man kan väl aldrig, även om man kan gissa, säga helt säkert vad det är man har.
Även jag har fel ibland.
Otroligt, men ja. Och då börjar man med en lite huvud. Och har man då en blödning som man ser, då har man ju svaret. Och sen kan man se en ischemi, lite beroende på vad man har för tidsförlopp, så säger det olika saker. Man kan komplettera med en angio.
Och det tror jag kommer att bli mer och mer när man får möjligheter att åtgärda mer med trombektomi.
Men en, alltså ett ultraljud av halskärlen.
Om du tänker gå vidare med karotisk kirurgi, att du misstänker att det är en ordentligt ful stenos på ena sidan som verkar kunna vara symptomatiskt, då kan du utreda och se vilka flöden det är över den här stenosen.
Så om man på angion ser stenos, då kan man gå vidare med ultraljud?
Precis. Där får man ta en diskussion, för det kan ju vara så att du på angion har tillräckligt med bevis redan.
Det.
Men det kan också vara bara att du ser en stenos, men du kan inte avgöra riktigt hur tät den är, därför att det, du kan inte mäta dess effekt på flödet. Det man gör då med patienten sen är att man lägger in patienten på strokeavdelning. Det är bland det viktigaste man kan göra. Man har nämligen visat att det starkast påverkar överlevnaden hos patienten om de är inlagda direkt på en strokeavdelning eller inte. Detta är inte för att de träffar en strokläkare, utan de träffar all annan personal som ser till att läkarna inte gör något dumt med dem. Och har de en blödning, då är det den andra delen av personalen som ska hålla koll på, så att man inte liksom kommer in på avdelningen och får serverat en måltid utan att testa att man faktiskt kan svälja. Lite sådant. Har man en ischemisk stroke, ja, då börjar ju lite grann utredningen till vad är det som är orsaken till detta. Är det uppenbart att patienten har ett förmaksflimmer som är en stark riskfaktor, ja, då kan, vet vi det redan på akutmottagningen. Men det kan ju vara så att patienten säger jag har haft hjärtklappning. Mm. Det kan vara en bra anamnes att ta.
Så ni slänger på dem en telemetri.
Och där finns det ju lite olika vad man behöver. Och det har sett väldigt olika ut när jag har varit runt om i landet. Det vi är intresserade av är egentligen ingen rytmövervakning. Utan det vi är intresserade av är en gång om dagen kolla, finns det ett förmaksflimmer?
Mm. Principiellt så har man någon typ av hjärtövervakning och letar efter ett flimmer.
Precis. Mm. Dock ganska ofta att folk hävdar att patienten som kommer in med hjärnblödningen måste ha en telemetri för patienten har haft en stroke. Och sen kommer patienten med en kemisk stroke in på natten, men då är alla telemetrier upptagna. Så på morgonen så har jag en hjärnblödningspatient som har en telemetri och en kemisk stroke som inte har en telemetri. Och då blir jag lite putt och så går jag och ordnar så att de byter plats.
Ja.
Så att den här subarachnoidalblödningspatienten behöver alltså ingen telemetri?
Den kan möjligtvis behöva telemetri om du misstänker någonting annat än liksom subaracken. Okay. Det ska finnas enligt skolboken EKG-påverkan vid subaracker. Men då ska de ju ligga i telemetri, verkligen rytmövervakning.
Subarachnoidalpatienterna skulle behöva det för att se om det liksom blir någon hjärnströmspåverkan och av den anledningen att inte missa det då, eller?
Jag skulle säga så att majoriteten av subarachnoidalblödningarna behöver inte någon telemetri, men däremot så ska de som sagt enligt skolboken kunna ha EKG-förändringar och då kanske du är intresserad av att ha telemetri, men av en annan orsak än just subarachnoidalblödningen, det vill säga du har en EKG-påverkan hos en patient som plötsligt har ramlat ihop kanske.
Jaha, okay.
Nu när vi pratar lite om vad man ska göra när man lägger in patienter på avdelning, en sak som jag har hört lite olika från olika personer är ju när man misstänker en blödning och vill göra en LP.
Mm.
Tycker du att man ska göra den på akuten eller på avdelningen?
Det beror nog väldigt mycket på hur saker och ting är organiserade. Akuten är ingen bra plats. Avdelningen är ingen bra plats. 16-18 timmar på dygnet. För det finns ingen doktor där. Så det beror lite grann på när de kommer in.
Vad är det för tidsramar vi har här när det gäller LP:n?
Nu är det ju subarachnoidalblödning. Jag misstänker att du tänker att det är en varningsblödning. Det ska ha gått 6 timmar. Från debut och att du inte ser den på röntgen. Och det kan vara så att befinner du dig på helgtid, nattetid och lägger upp patienten på avdelningen så kan du liksom förlora kontakten med den. För det finns ju ingen där annars som kommer att sköta det hela. Däremot är jag övertygad om att akutmottagningen kommer att säga att det är mycket lugnare på avdelningen. Och avdelningen kommer att säga att det är mycket bättre att göra det nere på akutmottagningen.
Det är exakt det budskapet jag har fått.
Det är helt enkelt, var tror du att du kan göra den?
Bra, då kan vi gå tillbaka till vad mer man gör på avdelningen. Vad ska vi som läkare liksom ordinera till avdelningen när vi ligger in patienten?
Det finns några olika riktlinjer på olika sjukhus. Men någon form av övervakning av symptomen, det vill säga blir de värre, det måste ske. Där finns det olika tidsrymden, det är nog väldigt mycket lokala skillnader skulle jag gissa på.
Men regelbundna kontroller, regelbundna.
Mm. Mm. Ja, egentligen är det ju inte muse i sig som är så fasligt viktig, utan det är ju att en person som är van att se en strokepatient tittar på den.
Mm.
För har du någon som inte är van att titta på en strokepatient så kanske man inte noterar att skillnaden i tal, trots att alla parametrar är densamma, alla muse-parametrar är densamma, men patienten pratar sämre. Det är ju jätteviktigt. Men att blodtrycket kanske har gått upp. Men när symptomen är de exakt samma, kanske inte alls är lika viktigt. Kan ju vara, men behöver inte vara. Så att erfaren personal tittar på en strokepatient.
Någon som kan sålla i de här olika sakerna, vad är viktigt och vad är helt oväsentligt. Och det är därför det är så mycket bättre överlevnad att hamna på en strokeavdelning än att hamna på gyn eller något annat satellitaktigt.
En sak som har stor betydelse är det som uskorna har ansvar för hos oss. nämligen att svälttesta patienterna när de kommer, så att de inte kommer upp och får en kopp kaffe som de sätter i vrångstupen på en gång, utan att man helt enkelt testar, kan personen svälja? Och sen hela den här teamverksamheten, därför att uskan är ju den som ser patienten vid matsituationer, vid toa, vid ADL. Men då måste ju uskan kunna komma och säga till överläkaren, du har fel. Så här är det. Och det är det som är den viktiga delen av teamverksamheten. Att man fångar upp fel.
Så det är väldigt mycket en bedömning av patienten uppe på avdelningen sen som gör
precis.
Det.
Första dygnet, vad vi gör, det är att vi springer parallellt. Och försöker lista ut, vad tror vi att detta är? Och ibland kan det ta några dygn innan vi är klara med, vad är det för någonting? Tror vi att det rör sig om en somatisk skada? Vad tror vi denna somatiska skada beror på? Eller är det någon form av funktionella påslag på någonting? Eller är det helt enkelt någon annan sjuka som inte är permanent? Det kanske är ett migränanfall. Efter något dygn så är vi klara med utredningarna. Vi vet vilken riskfaktormedicinering det ska vara. Vi har gjort det här ultraljudet eller gjort en angio. Vi har haft telemetri, hittat förmaksflimret, tagit prover, insett att kolesterolet LDL ligger på 12,3. Eller de röker, vi kanske kan få dem att sluta. Kanske behöver utreda med hjärteko. Som sagt, detta kan ta något dygn. Parallellt så börjar rehabilitering och information om hur det här påverkar patienten. Och det kan vara så att rehabiliteringen är klar innan vi är klara med de andra delarna. Men det vanliga är ju att man är klar med vad är det, vad beror det på, vad ska vi göra delen. Man är klar med hur påverkar det patienten och meddelat det för patienten. Det är såna här saker som, har de en synpåverkan så får de inte köra bil. Det påverkar vapeninnehav, det kanske påverkar deras förmåga att fortsätta jobba som inom sitt yrke. Då har man rehabiliteringsdelen. Och där är det ju inte särskilt mycket för doktorn egentligen att göra. Utan där är det ju de som vi kallar för paramedicinare som har en väldigt stor del. Och våra undersköterskor som rehabiliterar i vardagen.
Och logoped.
Och logoped, precis. Det är sjukgymnast, logoped, dietist som äter ordentligt. Det finns även på vissa ställen sångpedagog, för att man har sett att sång och musik stimulerar till inlärning. Så att det finns mycket man kan göra för att rehabilitera. Och den fasen är ju mycket, mycket längre än de andra två oftast.
Och det kan de här patienterna är det ju väldigt mycket att öva upp sina förmågor igen.
Precis. Och det tar tid.
Men kan vi sammanfatta bara vad man från akutens sida ska tänka på att ordinera då? Vi pratar om telemetri och regelbundna kontroller av patienten och personal på avdelningen. Och sen så sa vi ett ultraljud av halskärlen. Eventuellt ett hjärteko och prover. Vilka prover tycker du man ska beställa?
Om patienten kommer från ett område där vi vet att det genetiskt finns ökad risk att det är höga blodfett, och det är jätteviktigt att vi tar det. Men från min synvinkel är jag intresserad av att reta på om LDL är 3, 8 eller 15. För det ger lite olika behandlingsstrategi. Jag kommer att försöka få ner det så mycket som möjligt. Säg att en patient har 3 LDL, så finns det ingen anledning att använda de här nya blodfettsänkande som påverkar återupptaget av liksom nedbrytande delar av LDL-molekylerna, PCSK9-hämmarna. Dessa preparat är mycket, mycket dyra. Och har visat sig god effekt, väldigt, väldigt god effekt på blodfetterna. Men i nuläget så använder vi det på de familjära hyperkolesterolemi-patienterna, det vill säga de som har 12 i LDL.
Men vi ska ändå beställa de proverna?
Ja, det tycker jag. Så för min del så skulle man kunna ta blodfetterna icke-fastande, av den anledningen att jag är intresserad av vilken härad du ligger. Exakta värdet är jag inte så intresserad av just nu. Jag kommer ändå vilja behandla med statiner och se effekten.
Är det några andra prover man ska ta?
Ja, har du yngre patienter som har drabbats av en stroke, så är ju frågan varför. Och då får man börja fundera på konstiga sjukdomar och systemsjukor och så vidare. Och då börjar man nästan börja ta såna här koagulationsprover, man brukar kalla det reumatiska prover, ananka, del för att försöka bli klok på, finns det någonting annat som har orsakat detta? Men det kanske man inte behöver ordinera från akutmottagningen, men man kan ju se smart ut i journalen och tänka kring det, att här finns det kanske någon annan åtgärd.
Ska vi?
Bra.
Vi är väl klara, vi är i hamn.
Ja, för nu har vi har pratat om basen, anamnes, status, röntgenundersökningar, provtagning, vad man ska säga till avdelningen och vad man gör på avdelningen. Ja.
Tack så jättemycket Mats för att du kom hit.
Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Jättekul att få prata om ditt hjärteämne, stroke.
Ja. Om ni vill höra av er till oss så finns vi på sociala medier. Där heter vi AT-läkarna. Och så har vi vår mejladress hej@atläkarna.se. Vi hörs i nästa avsnitt.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.